Du lyssnar på Per Lindebergs bok Döden är en man. Uppläst av mig, Björn Pedersen. Första delen. Misstankar. Kapitel 1. Gripandet. De tog honom strax efter 8, när han satt i kafferummet tillsammans med annan personal på rättsläkarstationen. Kanslisten Elisabeth Werner kom in och sa att det var några från polisen som sökte honom. Två man i svarta läderjackor och koppel stod i korridoren utanför. Det var inga han kände igen. Han visade dem in på ett tomt tjänsterum. Poliser på besök brukar alltid anslå en vänlig kollegial ton. De här två var mycket formella, hövliga, med vaksamma ögon. Tet Herm. Han nickade. Vi har ett anhållningsbeslut på dig. Du får följa med oss. Varför det? Det får du fråga kollegorna på våldsroteln om. Vi har bara fått besked att du ska in för förhör. De tog honom direkt ut till bilen. En man före och en efter. Han fick inte hämta sina ytterkläder. Kanslipersonalen stirrade efter dem. Det var i början av december och morgonen var kall och mörk. De låga institutionsbyggnaderna på Karolinska institutets område var ännu bara sparsamt upplysta. Han tog plats i polisbilens baksäte och bildörren låstes om honom. När de rullade ut från parkeringen såg han tillbaka på rättsläkarstationens tegelbyggnad. Han hade väntat sig att det skulle stå folk i fönstren och titta efter dem. Men det fanns ingen där. Allt såg ut som vanligt. Han hade arbetat där i 4 år. Han var 30 år gammal. Ett halvår återstod innan hans doktorsavhandling om hjärtförändringar hos narkomaner skulle bli färdig att läggas fram. I efterhand hade han svårt att redogöra för vad han kände under färden till häktet. Annat än en stigande känsla av overklighet. Han hade ju åkt den här vägen många gånger tidigare i tjänsten för att undersöka någon anhållen. Färden tog kanske en kvart. Han tog sig hissen direkt från garaget upp till häktet. Blev avvisiterad. Fick ta på sig häktets kläder och låstes in i en cell. En halvtimme senare hämtades han till förhör. Klockan var 9 på måndagsförmiddagen. Det var den 3 december 1984. Margareta, hans sambo, hade hämtats från sin arbetsplats bara några hus längre bort på Karolinska institutets område. Hon hade ansvaret för institutionens försöksdjur och började redan 7. Tet släppte alltid av henne utanför hennes institution på morgnarna innan han själv ställde bilen på parkeringsplatsen framför rättsläkarstationen. Det gjorde honom ingenting att komma tidigt till jobbet. Han satsade mycket tid på sitt arbete. Trots sin ungdom var han redan känd som en både kunnig och erfaren rättsläkare. Chocken hade fått Margareta att bryta samman. Hon grät ohejdat medan polisen undersökte hennes klädskåp och arbetsbord. Men de hittade ingenting som var värt att ta i beslag. En kvinnlig polis tog henne till polishuset för förhör. Tets mor, Irene, arbetade sedan 15 år som assistent på registerroteln i polishuset in till Kronobergsparken på Kungsholmen och var fackligt aktiv i TCOS. Högst upp i samma byggnad fanns häkteslokalerna dit Tet förts. Klockan var 9 när hon kallades in till sin chef på spaningsregistret. Han hade 2 besökare i rummet. Den ene var en kriminalkommissarie som Irene kände igen. Hon visste att han hette Inge Reneborg och tjänstgjorde vid våldsroteln. Den andra personen var en av sköterskorna på företagshälsovården. Hon fixerade Irene med blicken. Irene såg frågande på sin chef. Han verkade mycket besvärad. Det var Inge Reneborg som bröt tystnaden.